Varför handlar vi så mycket alkoholfritt på Systembolaget? Vem tjänar egentligen på Kronofogdens gangsterauktioner? Och vad hade egentligen politikerna i Skärholmen att göra? Det här är Mammons rike.
The kingdom of Mammon. Economics, pop culture, finance. Mammons rike.
Pollen har bäddat in Sverige i en kompakt, lyttsenliknande dimma. Men här, i det hörn av tillvaron som vi kallar Mammons rike, ja, här är luften klar och hög. Mycket tack vare mina egna små antihistaminpiller i form av Agri Ismail, Åsa Lindeborg och Fredrik Strage. Välkomna hit.
Tack.
Det har varit en händelserik vecka. I måndags så levererade finansminister Elisabeth Svantesson vårbudgeten. Jag måste bara kolla med er. Har ni någon så här favoritbudgetpost? Vad säger Fredrik?
Jag hoppades läsa mer om utökat militärt bistånd till Ukraina, men jag kunde inte hitta det.
Nej.
Jag läste bara att hittills har vi gett 30 miljarder i militärt bistånd. Nu förra helgen när jag såg bomberna, de iranska bomberna över Israel, tänkte jag, varför har inte Ukraina det här luftförsvaret?
The Iron Dome.
Vad skulle det kosta?
Ja. Men nu svarar inte du på frågan. Du är som Elisabeth Svantesson. Vilken är din favoritbudgetpost?
Kulturbudgeten.
Tack. Agri, vad säger du?
Ja, hela den här budgeten är lite som en bikini där det som göms är viktigare än det som visas. Mm. Så det finns ju bra poster som till exempel göra det lättare eller göra livet mer värdigt för folk från Ukraina som bor i Sverige, tror jag att posten heter. Och sen kollar man hur mycket pengar det är och det är inte mycket pengar. Eller hjälpa ungdomar som inte jobbar eller studerar att liksom komma ut i livet, och så kollar man och ser 7 miljoner kronor. Så det finns ju bra poster, men det är inte mycket pengar bakom.
Åsa, vad säger du?
Nej, men jag är glad ändå att man skulle höja bostadsbidraget lite grann för de som behöver 5 spänn eller vad det var. Jag trodde inte de skulle få någonting. Mm. Så att, jag vill ändå plussa detta då.
Paradoxalt att Åsa Lindeborg, som ändå är mest politisk, ger det liksom tydligaste svaret. De här andra två pratar ju som, de svarar som politiker. De har tydligen blivit medietränade på Harpsund eller någonting.
Mammons rike.
Vi spiller ingen tid i Mammons rike. Det är dags att korka upp vårt första samtalsämne. Konsumtionen av alkoholfritt som ökar markant. Sedan år 2000 så har försäljningen på systemet av alkoholfria drycker ökat med nästan 800%. Räknade ut att det är en genomsnittlig ökning per år med 33%. Pandemin fick försäljningen av alkoholfritt att liksom dippa lite, men nu börjar vi närma oss rekord igen. Hur kommer det sig detta, Åsa, att vi dricker så mycket alkoholfritt? Det är väl bra?
Ja, det finns nog många förklaringar till det. Men jag tror att en förklaring är att det finns mycket bättre alkoholfria alternativ nu. Alltså, mikrobryggerier kommer med ganska läcker alkoholfri öl som det kan vara kul att bjuda sina vänner på som är alkoholfria själva. Och så kanske. Det kan vara en hälsotrend också.
Mm.
Det kan vara den här också. Jag tror att väldigt många som dricker alkoholfritt vill visa att de är ganska viktiga människor. Så här, jag har lite siffror att bolla med imorgon och lite beslut att fatta. Så att jag
Nykter. Man är upptagen och högpresterad. Man har inte tid att vara bakfull.
Nej, det kan vara så.
Jag tror verkligen det. Mm. Det är ett sätt att visa att man kan ha kul ändå. Morgondagen ska inte behöva lida. Produktiviteten ska inte behöva lida.
Så är det ju verkligen. Om jag ser till mig själv så dricker jag jättemycket alkoholfritt. Jag drack en smoothie i morse till exempel. Går kväll drack jag ett glas vatten. Och nu nyss drack jag en trippel espresso.
Ja. 4 koppar
allt
kaffe.
Allt alkoholfritt.
Ja.
Så men plötsligt, det finns ju fördelar med det, såklart, med att dricka alkoholfritt. För man vaknar inte upp utan byxor i en återvinningsstation i Bagarmossan. Som man riskerar att göra annars.
Men jag känner ju er i panelen vid det här laget. Det finns ett stort men. Kan ni inte adressera det här? Det är bra, det är ett hälsotecken, jada jada. Men ut med språket.
Men vi måste ju få ha våra laster, såklart.
Ja, okay.
Så är det.
Så det är inte enbart ett sundhetstecken att...
Jag ser det som ett sundhetstecken generellt, men när företag ställer krav på sina anställda att de ska träna, till exempel, så är det något annat. Vi vore inte människor om vi inte hade våra laster. Om vi vill ha det. Sen måste vi ju fatta medvetna beslut, som alkoholterapeuter brukar säga. Mm.
Jag älskar att det säljs mer alkoholfritt. Min pappa söp ihjäl sig. Han söp bort hela sitt liv. Jag tycker det här är fantastiskt. Jag tror också att det är en förändring i samhället överhuvudtaget. Att människor som dricker blir väldigt, alltså, mycket eller lagom, de blir väldigt provocerade när någon inte dricker. Och det där tror jag man har liksom slipat bort nu. Att nu är det liksom coolt att vara den som inte dricker, och den som vill dricka får försvara sig. Någonstans så tycker jag att det är en sundare balans än det har varit tidigare.
Jag tror som Åsa, men förut utgick man ifrån att de som inte drack antingen var pingstvänner eller gravida.
Ja.
Eller gravida pingstvänner.
Eller väldigt tråkiga människor.
Eller hade liksom någon medicin de tog.
Just det.
Det var ju min ursäkt när man inte skulle dricka.
Jag går på hennes linje, jag kan inte supa. Men jag tänker, i DN så blev då, där vi jämförde Caroline van Ruiten, eller som man säger i Holland, Caroline van Ruiten, innovationschef på bryggerijätten Heineken, övergång från till alkoholfritt öl. Hon jämförde det med skiftet från fossildrivna till eldrivna bilar och liksom övergången från animaliskt kött till plant-based kött, plantbaserat, växtbaserat kött. Liksom att det helt enkelt är omodernt att dricka alkohol, i varje fall i stora mängder. Håller ni med om det? Är det omodernt att supa, Fredrik?
Den jämförelsen haltar väl lite ändå.
Ja.
Om jag tänker hållbarhet och alkohol tänker jag mer på slutförvaringen av Keith Richards lever. Mm-hmm. Var ska den ske någonstans? I berggrunden, i betong. Men att det skulle vara en sån omställning. Jag umgås med tonåringar ibland.
Ja.
De dricker.
Mm.
Jag skulle säga att de ibland till och med super som svin, som man brukar säga.
Ja. Men jag tänker det är en lite grann en klassfråga, tror jag. Men arbetarklassen krökar ju alltid, vet jag. Medelklassen ska vara så lite duktig och lite, de har så här perfekta kroppar och de är så här lite ängsligare, så de vill alltid vara, liksom, hänga med hur man ska göra, ska man vara nykter. Sen kommer så här, överklassens barn måste lära sig att dricka, därför att det är ett sätt att knyta nätverk, och de här nätverken kan man ha nytta av resten av sina liv. Och där är det viktigt liksom, i utbildningen att man lär sig hantera alkohol, det vill säga med hantera betyder lära sig dricka.
Mm. Tittade lite i statistiken då, va? Då kan man konstatera att vi dricker ungefär lika mycket per capita som vi gjorde för 24 år sedan. Men där alkoholkonsumtionen verkligen har gått ner, det är bland skolungdomar. Där har den nästan halverats. Samtidigt som vi då cannabis och andra narkotikapreparat, användningen av dem, de går ju bevisligen upp. Är det så att dagens unga dricker alkoholfritt och röker jättemycket maja?
Jag tror inte att dagens ungdom går in på Systembolaget och köper en alkoholfri öl.
Nej.
Utan då kanske man dricker cola och röker på, om det är det som är grejen.
Just.
Men
det
är också the munchies när de har rökt på.
Ja,
de har läsk och socker. Och
alkohol har ju inbyggt socialitet också. Mm. Om inte du är på fester regelbundet med massa vänner, då kanske det inte är lika kul att sitta hemma och kröka din flaska Explorer. Finns Explorer fortfarande?
Mm, det finns fortfarande. Sån.
Absolut, ja.
Mammons rika.
One ring to rule them all. Men inte J.R.R. Tolkiens härskaring, utan Ravamajids foxtrottring. Jag undrar, ni i panelen, hänger ni mycket på auktionssajter så där på fritiden?
Tyvärr. Åsa?
Ja, Agri, du gör det.
Ja, men det är som ett knark.
Ja, det är, istället för Hemnet-knarkare så är det.
Ja, men precis. Nu har jag skaffat någonstans att bo, så nu finns inte det behovet kvar längre. Men auktionssidor,
ja.
Dödsbon när de inte vet vad de säljer. Fan vad nice det är.
Åsa?
Ja, men jag längtar efter en särskild Ulf Lundqvist-tavla som jag vill köpa, som jag väntar på ska komma ut. Jag har säkert inte råd med den när den kommer, men den brukar jag glutta lite efter.
Mm. Jag har också en fäbless att klicka runt på de här auktionssajterna, och däribland Kronofogden. Så då dök det här lilla objektet upp. Det visar sig tillhöra en av toppmedlemmarna i det så kallade Foxtrott-nätverket. Och det var ju även Expressen först med att rapportera My precious. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till den här auktionen av Foxtrot-ringen. Hur reagerade ni när ni såg det här, Fredrik?
Oh, jag blev först väldigt förvånad. Jag tänkte, oj, har Maria Nilsdotter efter sitt Astrid Lindgren-samarbete börjat samarbeta med Rava Majid?
Mm-hmm.
Oväntat.
Ja. Men var det liksom något du blev lite sugen på att lägga ett bud på för att det har någon slags lite gangster? Du gillar ju gangsterrap.
Jo, jag vet, men jag är rädd att min gangsterrap-fabless har minskat lite med åren, tyvärr.
Mm.
Men vad är skillnaden mellan det här och att buda på gammal nazist memorabilia? Eller så att jag skulle köpa Clark Olofssons solglasögon?
Mm. För det var här
det känns
var...
väl också lite tvivelaktigt. Men någonstans när det har gått tillräckligt lång tid så är det inte längre fel.
För det var det här som var min fråga. Är det rimligt, tycker ni, att Kronofogden säljer ut gangsterprylar? Eller som prylar som har hört till organiserad brottslighet som mördar, utpressar och hotar... Är det bra att de säljs av Kronofogden på auktion?
Ja, men alltså, frågan är, var ska Kronofogden dra gränserna någonstans? Kan man sälja Ravi... Vad heter han?
Rava Majid.
Rava, just det.
Rava. Säg det, Rava.
Kurdiska räven.
Kurdiska räven.
Ska man sälja hans bil, till exempel?
Mm.
Får man göra det så måste man kunna sälja hans ring också. Alltså, var ska Kronofogden dra gränserna någonstans?
Fast det här är ju också en symbol.
Mm.
Så det är ju en rävring.
Det är inte en nyttopryl som en bil.
Nej, men alltså, nyttopryl, de kan ju sälja smyckena, men det här är en symbol för någonting väldigt specifikt. Det vore som att om jag skulle ha ett hakkors gjort av diamanter hemma, så skulle Kronofogden... Skulle de sälja det, verkligen?
Ja, det är en fråga. Det är frågan.
Men det är klart de skulle. Men det du betalar för är ju proveniensen, som man säger, i auktionssvängen. Alltså föremålets ägarhistoria.
Ja.
Vem som har haft det, vad det har för bakgrund, vad det symboliserar. Så om inte Rava Majid hade haft en koppling till ringen, så skulle den förmodligen inte ha varit värd lika mycket, såklart.
Det här... någonting alls.
Nej. Den var alltså värderad till 15 000. Jag antar att det är bara i guldet i sig. Men slutpriset landade på 66 500 kronor. Ganska mycket proveniens, kan man säga då.
Jag brukar vara inne på en auktionssajt som heter truetrimecollective.com.
Aha.
Där man kan köpa saker som har en koppling till seriemördare. Och... där tittade jag nyss och såg att en clownmålning av John Wayne Gacy,
ja,
seriemördaren som brukade extra knäcka som partyclown på barnkalas, den går för 66 643 kronor. Alltså precis 143 kronor mer än Foxtrot-ringen.
Mm.
Så summan är uppe i ganska kända amerikanska seriemördare.
Men det är ju det som är provokativt här, det är att någon vill köpa det här överhuvudtaget. Men skulle man bli provocerad om någon köper Al Capones hatt?
Det skulle man nog inte.
Nej.
Det har gått till långt.
Varför? Varför? Jo, därför att förbudstiden är någonting som vi har lagt bakom oss, medan andra världskriget eller gängkriminaliteten fortfarande är ett öppet sår.
Mm.
Och därför så tycker vi att det här är problematiskt. Den här ringen tror jag inte kommer att vara värd någonting om några år. Den kommer inte vara kontroversiell, den kommer inte vara värd någonting, för att ingen kommer att minnas kurdiska rön, för att han har övertrumfats av så många andra.
Men säger det här någonting om vår samtid när den här ringen betingar ett så högt värde?
Men är det ett högt värde med tanke på hur stort intresset är för true crime i Sverige?
Ja, det är en bra fråga
faktiskt. Och pengarna går till brottsofferjouren, väl, tror jag.
Ja.
Så äntligen kan, för det är ju bara gangster som köper en sån här ring. Så äntligen kan
det är någon av hans kompisar som köper den. Och
lämnar tillbaka den.
Ja, men alltså, jag kände spontant att kan man inte bara smälta ner den här ringen och sälja guldet som en tacka istället, eller liksom tillsammans med andra smycken. Men samtidigt då hade man inte fått ut samma höga pris, alltså, till brottsofferjouren.
Ska staten förstöra konstverk, tycker jag nog inte.
Ska staten förstöra svensk samtidshistoria?
Just det.
Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon.
På lördag, då är det dags för din nationaldag, Fredrik. Då är det nämligen Record Store Day. Hur tänker du fira den, Fredriksdag?
Jag kommer att ge mig ut i affärerna som jag brukar. Record Store Day är ju den årliga högtiden för att främja fysiska skivbutiker. Mm. Det här har arrangerats internationellt sedan 2008. I samband med det här så uppträder många artister ute i butikerna och man säljer även, eller det ges ut nypressar av klassiska skivor. Mm. Ja. Till exempel i år så säljs den här Pulp-samlingen från 93. Mm. En nypress på blå vinyl. Och den här Sonic Youth-dubbeln, där en samling med Sonic Youths bästa låtar. Så det här, det är en köpfest. Det är ungefär som Black Friday.
Mm. Wow,
för vinylnördar.
Wow.
Nu låter det så sarkastiskt.
Ja, vi kommer till det. Agri, kommer du fira Record Store Day?
Jag brukar kolla på vad som säljs. I år så har jag bara hittat en singel jag vill ha.
Vilken?
Emika med han som var med i Massive Attack, Horace Andy. De har gjort en låt som släpptes digitalt för några år sedan. Så den kommer på vinyl. Så den tänkte jag hitta. Mm.
Kom igen nu, Åsa.
Du är jag ska ändå, fira.
Du är ändå folkligheten personifierad i denna panel. Den här snobbismen med gammal vinyl, är det något att hänga i julen?
Nej, men jag ska fira genom att ringa alla mina gamla pojkvänner och be dem leverera tillbaka alla skivor de stulit genom åren. Så här är när jag, alltså, det här är mitt sätt att så här, såna grepp över vinylsamlingen. Det har jag varit med om. Det ska jag försöka åtgärda.
En feministiskt perspektiv.
Nej, inte
på
alls
detta
ett rent feministiskt. Det är väl rent bara jättebra.
Jag kan säga bild, jag vet nog bildproducenten fick med Åsa Lindeborgs blick när hon pratade om de gamla pojkvännerna som har bestulit henne på vinyl. Det sprakade till.
Det finns en klassaspekt här också. Det har blivit så otroligt dyrt med vinylskivor och krisen i Mellanöstern riskerar att driva upp priset på olja. Ett oljefat, alltså ungefär 159 liter råolja, krävs för att pressa 50 vinylskivor.
Va?
Så om priset går upp ännu mer, så redan nu kostar en LP alltså 500 kronor. Det har blivit en klassfråga. Och jag skrev en DN-krönika i fjol, ja, där jag föreslog att vi skulle subventionera vinylkonsumtion. Mm-hmm. Att man skulle dela ut ett statligt vinylstöd till alla hushåll.
Just det, det minns jag.
Jag fick ingen som helst gehör för det här förslaget.
Inte ens från norska oljefonden?
Nej, ingenting faktiskt. Och då har jag börjat tänka så här, man kanske ska hitta andra sätt att lyssna musik på. Man kanske kan lyssna via internet eller via någon typ av app i mobilen eller något sånt där. Mm-hmm. Men jag tror att något skulle gå förlorat då.
Ja. Men Fredrik, är inte det här himla snobbigt liksom att hålla på vinyl på det här sättet? Alltså, visst att min mamma och pappas gamla Cornelis-skivor, de är härliga att lyssna på, det sprakar och sånt där. Men hålla på och pressa nytt, vad är det för geschäft?
Det är ju inte så miljövänligt. Nej. Egentligen.
Är de ekologiska, de här, till exempel?
Jag tror inte att de här två är ekologiska. Billie Eilish däremot pressar sina skivor på ekovinyl som görs av överblivna plastbitar från presseriet. Då smälter man ner dem. Med fördelen att varje ex är unikt. Så om du är Billie Eilish komplettist måste du egentligen köpa hur mycket som helst.
Ja, för att få alla unika skivor.
Men sen det viktigaste ändå är inte nypressarna. Nej. Sannas skivsamlare bryr sig om originalpressar. Ungefär som bibliofiler som letar efter första utgåvor. Och jag tror att det är därför som inte klimatrörelsen, det är därför inga klimataktivister limmar fast sig själv i Pet Sounds skyltfönster, för att det finns ett så stort intresse för second hand konsumtion här.
De kanske kommer göra det efter det här.
Jag tror inte miljörörelsen lyssnar på musik överhuvudtaget. Det är min erfarenhet.
Men det kanske är så, Fredrik, att de här klimataktivisterna, de vill inte sparka på någon som redan ligger.
Men är på väg att resa sig igen.
Kommer det alltid finnas vinylskivor? Vad säger Agri?
Alltid. Jag menar, alltså, så länge mänsklig civilisation finns så tror jag att det är... Den stora tiden där det gick ner var ju CD-skivan. Det är ju inte det digitala. Och det digitala har ju en klimatpåverkan också.
En
alla jävla servrar som finns överallt. Japan använder mer åt serverhallar än åt befolkningen.
Men sen också, det handlar ju om krismedvetande.
Ja.
Det här är ju inte bara någon sorts lyx, någon snobbism eller sån konsumtion. Det här är prepping. Den dag kriget kommer och internet stängs ner,
då står vi där
då kommer AG komma hem till mig. Fredrik, snälla, får jag låna din Atari Teenage Riot-skiva för jag vill lyssna på den? Då säger jag, fine, men jag får låna dina YSL-byxor.
Ja.
Så det här är prepping. Yeah. Det handlar om krisberedskap.
Makroanalys.
Vi ska gå vidare till en makroanalys och därmed återvända till det här med organiserad brottslighet och den våldsspiral som just nu plågar Sverige. Åsa Lindeborg, du har på ämnet författat en makroanalys.
Nej, det har jag inte alls. Men jag har en fundering här som jag vet inte om ni kan hjälpa mig att reda ut. Men jag funderar på det här med att politiker idag förväntas vara själasörjare och att de ska tolka nationens känslor på ett sätt som man inte begärde förut. Och det blir så tydligt i Skärholmen när först åker Ulf Kristersson ut, och det ska han ju göra eftersom han är statsminister. Men sen tassar även Magdalena Andersson efter och andra politiker och ska visa att de också kan prata med vanligt folk och ta in det här. Och så blir det alltid något väldigt explosivt när politiker träffar vanligt folk. Och det är något juicy, tycker vi som är journalister.
Hon blev utskälld.
Och jag tänker då på att det här är någonting som medierna älskar att se. Och förra valrörelsen, om ni minns i valdebatterna, så plockade man in så kallat vanligt folk som fick berätta: jag har varit arbetslös i 5 år, eller min son har förlorat assistentersättningen, eller jag har blivit utsatt för kriminalitet. Och så här, det här är ditt fel, eller vad har du gjort, eller varför gör ni ingenting? Och en politiker är ju helt svarslös, för man kan inte gå in och diskutera en enskild människas liv. Så man är från början i underläge. Men sen det tittarna är ute efter, det så här: kan den här människan visa mänsklighet? Nej, det var hon ganska dålig på. Alltså är hon värdelös som politiker. Man ställer ganska höga krav på politiker idag, tänker jag, som kan vara rätt farligt. Och det finns ett populistiskt element här från mediernas sida att söka de här explosiva tillfällena som kan vara förödande för en på många sätt kompetent politiker. Det är väldigt osvenskt överhuvudtaget att man ska åka ut och prata med folk om deras känslor. Vi gör inte det i Sverige. Om någon är drabbad av sorg så brukar vi dra oss undan, vilket är dåligt. Men att nu kräva att politiker ska gå in med nästan prästens kompetens, det är att begära mycket.
Agri, vad säger du? Var det fel av Ulf Kristersson och Magdalena Andersson att åka ut till Skärholmen?
Inte Ulf Kristersson. Han representerar ju Sverige.
Ja, visst.
Han måste vara där.
Ja. Men Magdalena?
Vad representerar hon i det fallet? Är det socialdemokratin? Alltså, det är där det blir komplicerat. Om man har olika partiledare, varför är de där? Mm. Med media som de har ringt i förväg så att alla är medvetna om att jag kommer vara där. Kom dit och ta lite bilder. Så det är ett dubbelspel, liksom. Jag har svårt för det där. Det är den amerikanska presidenten som pussar bebisar. Grejen. Ska man verkligen, är det värdigt för någon inblandad?
Vill vi ha det här, undrar jag? För det här kommer att bli mer och mer, tror jag. Nästa valrörelse om 2 år så kommer det vara att vi journalister försöker tussa ihop politiker med så kallat vanligt folk för att liksom mäta deras möjlighet till att visa empati och hitta rätt ord.
Ja, för det var det som är i din analys här. Detta är inget övergående fenomen.
Nej,
det fungerar ju dåligt för partierna och partiledarna, tänker jag. Det gagnar ju inte Magdalena Andersson och Socialdemokraterna att åka dit om hon blir utskälld. Så därför borde man ju sluta med det. Men du tror att det kommer fortsätta?
Jag tror absolut att när vi arrangerar valdebatter i höst om 2 år så kommer det absolut vara mer av den här typen av möten. Vad tänkte du, Fredrik?
En person som jag tror hade kunnat åka dit och faktiskt göra någon skillnad, eller som hade fått de som bor där att ändå känna sig sedda, är att om kungen hade åkt dit.
Det tror jag också.
Varför inte?
Mm. Det tror jag.
Man kan ha många synpunkter på någon som talare, men hans tal efter tsunamin var det ingen fel på.
Ja, eller branden i
Göteborg. Så varför inte ut med kungen till Skärholmen?
Ja, så visst, absolut.
Men är det här, hur hade det här sett ut för 40-50 år sedan? Hade Olof Palme åkt ut till Skärholmen om det hade uppstått kris?
Alltså, vi hade inte den här typen av återkommande dåd inom samma genre som nu. Då. Men alltså, jag vet inte om någon av er minns. Nej, vi var så små allihopa. Du var inte ens född. Norrmalmstorgsdramat när gisslan ringer till Olof Palme. Han ligger och sover. Hon är, sitter i bankvalvet, ringer till Olof Palme och undrar så här, vad ska du göra åt att jag är tagen som gisslan här? Mm. Och han säger, det är väl inget farligt att dö på sin post?
Nej, det är väl något vackert.
De har alltså redan skjutit en gisslan i benet. Alltså, ja. Idag skulle man vara tvungen att avgå om man säger någonting
sånt. Det skulle man nog.
Nej, jag
sparar Clark Olofssons solglasögon, för de kommer att bli värda massor på eBay.
Om du överlever.
Precis.
Ja. Nej, men vi politiker gjorde inte så här förr. Och jag tror nog att det var ganska bra faktiskt att man inte utsatte sig för det.
Shop och Sally. Bing, 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 bing.
Börsen, den är framåtblickande. Marknaden har aldrig fel. Men vår panel, den vet allt. Och det har blivit dags för våra marknadsrekommendationer. Jag tänker att vi börjar med dig, Fredrik Strage. Vad blir det, köp eller sälj den här veckan?
Det blir sälj. Jag säljer Blur och jag säljer den brittiska 90-talistiska popimperialismen som borde ha dött för länge sedan, men som seglivat har fortsatt. Framförallt i England så inbillar man sig fortfarande att det är 1994. Blur spelade på Coachella-festivalen i Kalifornien förra helgen. Mm. När de försökte få igång allsång till hiten Girls and Boys så sjöng ingen riktigt med. Och Damon Albarn, sångare i Blur, blir arg över det här och säger att lika bra att ni sjunger, för ni kommer aldrig få se oss igen.
Han blev sur och bitter.
Ja, han blev sur på att ungdomar som inte ens var födda för ganska exakt 30 år sedan då, när den här låten var en hit, inte kunde sjunga med i den. Mm.
Lite så... väldigt symboliskt för ett brittiskt band, kan man tycka.
Att
man,
verkligen. Självbilden är fortfarande så grandios. Det intressanta är att de kommer att få se Blur igen. För Coachella-festivalen arrangeras två helger på raken med exakt samma artist-lineup.
Okay.
Jag har väldigt problem med det där. Att det är en kopia av helgen. Så Blur spelar igen nu på lördag.
Ja.
Alla andra artister också.
Men då har du redan
sålt dem.
Själv sålde jag Blur redan 1999. Åsa, vad säger du? Blir det köp eller sälj från din sida den här veckan?
Nej, men jag säljer mitt Lego.
Jaså?
Lego Group, deras advokat, har kontaktat Svenska Akademin och sagt att de vill inte att ordet Lego, Lego-bit och så, ska finnas med i akademins ordlista.
Den danska leksakskoncernen har kontaktat Svenska Akademin.
Ja, just det. Jag tror familjen heter Kirsch här för mig. Jag kan ha fel.
Ja.
Jag tycker det här är när kapitalister blir så giriga att de blir korkade och antiintellektuella. Alltså det finaste som ett varumärke kan råka ut för, tänker jag, det är att man finns i en ordlista. Det visar att man är ett levande, någonting levande i språk.
Men hur reagerade akademin?
De gick med på det och tog bort det där. De har tagit bort Permobil och Kesella också, därför att det är varumärkesintrång, hävdas det.
Vilka syltryggar?
Så nu ska jag aldrig ens använda ord.
Men vadå, Sony skulle kunna ringa till Oxford Dictionary och kräva att de tar bort ordet Walkman?
Ja. Ja, syltrygg är ett underbart ord som finns i ordlistan. Jag hoppas att kommande generationer tar till sig det.
Ja, det blir sälj på Lego där också. Agri, du är sist ut på marknaden.
Ja, och jag tänker köpa. Falkenberg har bestämt att de ska... Socialdemokraterna i Falkenberg har bestämt att de ska bygga bara fina byggnader hädanefter.
Okay.
Inget fult, bara fint. Och där i finns det någonting som jag kan...
Hade de ett beslut förut att de ska bygga fula?
Nej, jag vet inte.
Nu blir man väldigt intresserad av Falkenbergs kommunfullmäktige.
Men jag skulle gärna vilja se vad de menar med fint och fint. Yeah. Det tycker jag är intressant. Och tendensen är ju från högerhåll någon slags nyklassicism, arkitektuppror, att man vill liksom ha Disney-sekelskiftesbyggnader. Just. Det är det man vill.
Kamomilla stad igen.
Ja, precis. Och då tänkte jag köpa det kommunistiska högkvarteret i Paris som ritades av Oscar Niemeyer. Precis, Niemeyer.
Här har vi lite bilder från det. Han har även ritat Brasiliens parlament i Brasilien.
Ja, innan han hamnade i problem med den regeringen och var tvungen att flytta till Paris.
Ja.
Regeringen, regimen var det.
Ja, kan vi säga. Precis.
Från när är det här?
Det här är väl sent 60, tidigt 70. Och det är någon slags utopisk vision av en arkitektur som socialdemokraterna i Falkenberg kan liksom inspireras av. Så här kan vi också ha det. Det behöver inte vara.
Bra sammanflätning där, Ågri. Ja, mycket elegant. Men det här ligger alltså utanför Paris, yep. Och det är franska kommunistpartiet. De hade råd med så här flådiga lokaler.
Kanske... Moskva hade råd att
exakt.
Och Åsa kommer kolla på Airbnb för att se om man kan bo där nu i sommar.
Men det var ju under den här perioden så var ju det Europas största kommunistparti, så de hade ju väldigt, väldigt många medlemmar.
Miuccia Prada som sen tog över designbolaget Prada var ju kommunist i sin ungdom och har fortfarande modevisningar och fester och så där då.
Okej. Men du är förtjust i den här estetiken. Är du lika köpsugen på till exempel Reichsführers kansli i Berlin?
Det är den där stora tutten som aldrig byggdes, eller?
Nej, det är det stora palatset som ligger där Hitler satt och jobbade.
Ja, okej, den. Nej, men alltså, det är ju nyklassicistiskt.
Okej.
Och det är värdelöst.
Den estetiken lockar inte.
Ja. För Italiens fascister hade lite bättre arkitektur, men bara lite. Men nazisterna hade ju väldigt dålig.
Hörrni, rasande trevligt att ha er här. Spännande samtal om både estetik och skattesats. Det har vi inte pratat om, men nästan. Vem vet, det kanske blir ämnet nästa vecka när vi ses ånyo i Mammons rike. Missa inte det. Nu tackar vi för idag och stänger butiken.
This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.